Du lyssnar till en utsändning från Immanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Immanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan immanuelforsamlingen.se. Kyrkan är även öppen varje onsdag klockan 15-18 och då finns även präst på plats.
I profeten Jesajas bok kapitel 12 så läser vi hur Gud säger genom profeten: på den dagen ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Det här ordet passar så fint in just idag. För det talar här om den genomborrade och vi lever fortfarande i påskens tid där vi minns detta med den korsfäste och den uppståndne Jesus. Men det pekar också fram emot pingst som vi alldeles snart ska fira med utgjutandet av bönens och nådens ande. Och så just här i denna text så nämns detta uttryck, bara här i hela Bibeln, bönens ande. Och då talar det rakt in här när vi firar bönsöndagen. Och då blir frågan vad bönens ande vill och vad han vill säga. Och då vill jag lyfta fram tre saker. För det första vill bönens ande visa att den man som blev korsfäst av Pontius Pilatus är ingen mindre än Gud själv. Gud sa ju bönens ande för att ni ska se upp till mig som ni har genomborrat. För här på korset så ser vi ingen bättre bild av hur Gud är och vad Gud vill och hur Gud tänker och hur höga hans tankar är och vad han vill för oss, hans hjärtelag. Det kan vara så här att man plågas av livets svårigheter och anfäktas till att tänka om den fördolde guden och försöka tänka ut vad skulle han kunna tänka. Men då vill bönens ande få det bort ifrån den fördolde guden till den genomborrade guden. Där ska du se och där ska du fråga efter Guds hjärta, hans vilja, hans svar på alla dina böner. För där i det mötet med korset så ändras också något av dina bön. Eller din bön får ett annat perspektiv, för du lägger märke till att här är ju Gud i full färd med att ge och göra något för dig. Kanske redan innan du har bett om det som han gör för dig. För vi kan vara upptagna av alla våra egna önskelistor eller kravlistor. Men här har Gud gett oss allt. Och bönens ande vill påminna om och hjälpa oss att se att här saknas inget. För här möter själva fadersfamnen. Och förstår man detta så kan man också förstå att bön handlar minst lika mycket om att lyssna och se som att tala och uttrycka böner. Att lyssna, se, ta emot. Så står det också om bönens ande att han har utgjutits för att vi ska se upp till Gud som vi alla har genomborrat. Ja, varför hänger han där livlös på korset och genomborrad? Jo, det visar bönens ande. Han visar hur Gud helt på eget initiativ steg ner, blev en människa som vi, för att själv riva ner det hinder som vi själva har byggt upp med våra synd, med vår otro. Vi sjunger i den här sången ett berg av synd och av skam som vi ställer fram själva framför Gud. Och så stiger Gud ner och river själv ner det, tar bort det för att göra vägen fri. För du kommer kanske ihåg profeten Jesajas ord. Han var genomborrad för våra missgärningars skull. För vårt bergs skull. Det skulle bort. Så när bönens ande visar på det som är orätt och osant och felaktigt och syndigt, så är det för att han också vill flytta det till den plats där det hör hemma. Se upp till honom som vi har genomborrat med våra överträdelser. Så då ska du se att det är där det hänger. Det är där det är omhändertaget. Här finns varenda liten sak som bönens ande visar på. Och varenda stor sak. För det är en stor sak. Och bönens ande visar att det är en stor sak. För vad gör det när det blir en stor sak med vår synd? Jo, det gör oss små. Det gör oss till tiggare, fattiga. Och vi kan bara vädja till honom. Inte med några krav, utan bara vädja om nåd, barmhärtighet. Och då kommer vi till den tredje punkten. Bönens ande, står det, utgjuts för att ni ska se upp till den genomborrade. Han vill att du ska se upp, inte se bort, som man gör när man skäms och är rädd och känner obehag i någons närhet, utan du ska se upp till honom. Se upp med förväntan, med tillförsikt, med tro, ja, med beundran kan man säga, och med längtan. För när du får syn på den Herre, den Gud som ger sitt liv för dig, så väcker det något av bönens naturliga uttryck. Bön blir inte, som i så många andra religioner, något som du gör för Gud. En lista på saker som ska göra att du blir godkänd. Nu kan Gud vara nöjd med dig. Men detta är den genomborrade för dig, som ger mitt i det att du ber, och till och med före det. Och det här är heller inte, här blir heller inte bön grundad på en ovisshet om Gud överhuvudtaget bryr sig. För när bönens ande visar på honom, så har han visat för tid och evighet att han brydde sig långt mycket mer än vad vi är kunnat drömma om. Det ligger inlagt. Hans bry sig ligger inlagt i de utsträckta armarna. Själva bilden av de utsträckta armarna är ju en öppen famn. Han bryr sig. Så när bönens ande, som också är nådens ande, omformar ditt hjärta till att be, så gör du det inte för att få, utan för att du redan har fått. Inte bara för att begära, utan för att se, lyssna och ta emot det som du redan har fått. Och barnaskapets ande, som är ett annat namn på anden, han vill i ditt hjärta omforma bönen så att du vill och så att du får ropa som barnaskapets ande gör: Abba, Fader. Abba, Fader. Gud själv är gåvan från Gud. Att du får säga detta: Abba, Fader. Och så vill bönens ande på nytt väcka tro som ser gåvan, som tar emot gåvan, som omfamnar gåvan. Så att också denna bön blir din bön till Abba, Fader. Fader vår, förlåt oss våra skulder. Så låt oss komma inför honom med bön och förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som själv har lärt oss att bedja, Hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi tror ber om. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på bönsöndagen, den femte söndagen efter påsk. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jeremia, kapitel 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Hör också Herrens ord i dagens epistel, så skriver aposteln Paulus i Efesiebrevet kapitel 3. Och detta utgör också dagens predikotext. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. Så läser vi i Johannes kapitel 16. Jesus sa det till sina lärjungar: Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser, men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar: Se, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av någon, att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade: Nu tror ni. Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och från Herren Jesus Kristus. Vi ska be tillsammans. Ja, nu tackar vi dig, gode Gud, att vi får komma inför ditt ansikte. Att du vill tala till oss genom ditt ord. Tala till oss syndiga människor. Vi tackar dig att du har sänt din gode helige ande till oss. Och vi ber, Herre, att du med din ande skulle vidröra oss den här stunden. Vi ber, Herre, också att du välsignar dem som samlas nu till söndagsskola, att de får med sig någonting som kan bli till evighetsvälsignelse även för dem. I Jesu namn. Amen. Som predikotext idag så har jag valt episteltexten. Så det är alltså inte den text jag just läste, utan det är texten ifrån Efesierbrevet som Jakob läste här. Och vi firar ju då som sagt idag bönsöndagen, och det är en text, en söndag där texterna handlar om bönen. Men den handlar om bönen från ganska så olika perspektiv, kan man säga. Olika infallsvinklar. Och den texten som vi har i Efesierbrevets tredje kapitel, den har någonting att lära både om oss som människor, om Gud och om bönen. Texten är faktiskt en enda lång bön, om man ser det. För det börjar med just de här orden: därför böjer jag mina knän inför Fadern. Och det är alltså en bön på knä inför Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Och som Jakob påminner om, tänk vilken nåd att vi får kalla Gud vår himmelske Fader, vår gode himmelske far. Att vi får kalla honom för vår pappa. Han är ju en sådan far som egentligen alla vi jordiska fäder borde vara, men som vi på grund av vår synd och vår gamla natur aldrig kommer att vara. Och vi kan ju säga att vår himmelske far är en mönsterbild för hur jordiskt faderskap bör vara. Många av oss kanske på olika sätt är besvikna på saker och ting hos våra fäder. Och det finns brister, men då kan vi veta det att vi har en himmelsk far som aldrig på något sätt brister. För han är den från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och så har ju Jesus själv lärt oss att be Fader vår som är i himmelen. Vad är egentligen Guds tanke med att du får be till Gud och just kalla honom din personliga Fader? Jo, Gud vill på det här sättet med mildhet uppmuntra oss så att vi ska tro att han är vår rätte fader och vi hans rätta barn. Och detta för att vi ska be till honom med tillförsikt och med all frimodighet som goda barn till sin käre fader. Ja, så undervisar oss Luther om den här saken i Lilla katekesen. Och där påminns vi även om vårt barnaskap. I den bibelversen: se vilken kärlek Fadern har bevisat oss. Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. 1 Johannes kapitel 3. Nu har de flesta barn gått ut till söndagsskolan, men det finns några barn kvar här som är av det yngre slaget. Har ni försökt att få kontakt med er pappa här på morgonen? Tänk efter. Har ni sagt: du pappa? Och vad har ni fått för svar? Jag vet inte hur det gick. Om, som kanske jag ibland är, att vi känner att nej, vi orkar inte ta i den här frågan. Jag har så mycket annat att tänka på hela tiden. Det kan gå ganska dåligt att prata med sina jordiska fäder ibland. Men Gud som vår kära himmelske far, han hör oss ständigt när vi ber honom. Vi kan hänvända oss till honom precis när som helst. Varje stund, och det gäller oss vuxna också, varje stund kan vi tala med Gud. Och det, vare sig det är på arbetsplatsen, när vi är på hemväg, på cykeln, på träningspasset, ja, då får du tala med din himmelske pappa. Och det får du göra bara i kraft av att du är hans barn. Barn, det är ju inte någonting man förtjänar att vara, utan det är någonting man föds till. Det är någonting man föds till. Och på samma sätt som barn vänder sig frimodigt till oss vuxna med vad som helst, så får vi frimodigt och med tillförsikt vända oss till Gud som vår kära himmelske far. Han har lovat att höra när vi ber honom, och vi får be i Jesu namn. Vad är det då Paulus ber den himmelske fadern om i den här texten som vi har läst? Ja, det är många saker, men vi ska stanna upp inför särskilt tre nyckelord eller nyckelverser. Och den första är er inre människa. er inre människa. Så här i vårtider och kanske särskilt här i Göteborgstrakten så är det många som vid det här laget har börjat löpträna. Och inte alla, men ganska så många, åtminstone i min egen ålder. Det är nämligen så att man tränar inför det stundande Göteborgsvarvet som varje år brukar hållas i slutet av maj månad. Och det gäller att träna upp tillräckligt med styrka för att orka med det här ganska så långa loppet. Och att göra det dessutom på en acceptabel sluttid så man inte behöver skämmas, åtminstone inte inför sina närmaste. Och här handlar det om att samla kraft och styrka, framförallt till den yttre människan. Men det behövs även en inre styrka för att orka med. Och det som kanske prioriterats ned under hösten och vinterhalvåret, det ska nu inom loppet av några veckor vändas i en helt annan prestation. Ja, det kanske blir många löprunder på kvällarna och kanske även helgerna. Man tränar sin kropp på olika vis. Och faktum är att det finns faktiskt ett visst bibelstöd för fysisk träning och motion. Fysisk träning är på sitt sätt nyttigt. Men gudsfruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv både för den här tiden och för den kommande. Så står det i första Timoteusbrevet kapitel 4. På sitt sätt är det nyttigt att löpträna, men inte på allt sätt. Och det lär oss det här bibelordet och det ska vi återkomma till. Så finns det andra människor i vårt samhälle som kanske på våra arbetsplatser som söker kraft och styrka. Som investerar i att hitta kraft och styrka. De ser att det här är ingenting som man i första hand vinner genom fysisk träning eller längre löplopp. Utan det här människorna, de söker istället sin inre kraft och styrka i olika former av mental träning. De satsar på verkligen det som de ser som hälsa för själen, inte bara för kroppen utan för själen. Fångade av veckotidningarnas lovordande av yoga och mindfulness lägger de ner tid och kraft på att motionera sitt inre. Och sedan länge står yoga med på utbudet av övningar vid alla träningsanläggningar som har något sånär självbevarelsedrift. Och här och var får man höra förslag om att det här är något som borde också införas i det ordinarie skolschemat. Kanske har så också skett. Mindfulness i sin tur, det handlar om att först och främst bli medveten om sina olika tankar och känslor. Men att därefter släppa dem, och det är ju inte så lätt. Istället för sina tankar och känslor så ska man fokusera på sin andning, på olika kroppsrörelser och på att upprepa olika former av mantra. I mindfulness så låter man sina egna tankar och känslor flyga iväg och istället fokusera på någonting som övningsledaren anvisar. Om detta har min fru berättat som för några veckor sedan deltog på en sådan övning i sitt arbete. Grunden i mindfulness och yoga, det är buddhistisk religion. Ett inomvärldsligt synsätt som inte rymmer Gud och som inte leder till Kristus. Som inte leder till källan som kan släcka vår inre törst och längtan. Men hur får vi då verklig kraft och styrka till vår inre människa? Ja, enligt den texten vi läste så är det vare sig genom fysisk träning eller genom nyandliga övningar. Istället så ber Fadern om att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Det är alltså den heliga ande som ger denna kraft till den inre människan. Den heliga ande verkar ju, som vi ofta har hört, genom nådens medel, genom ordet, dopet och nattvarden. Vi behöver alltså den heliga ande för att få den här inre kraften och styrkan som vi, så många av oss söker. Men var kommer då denna kraft och styrka av, och hur förverkligas den i våra liv? Ja, vi har under de gångna veckorna fått uppleva hur våren har gjort sitt fantastiska intåg i vårt land. Och visst är det underbart och ofattbart om man stannar upp inför vad som egentligen händer. Vitsippornas gröna blad hör till de första som brukar dyka upp ur den mark som ser helt död och brun ut. Och någon vecka senare så kan vi glädjas åt dessa fantastiskt vackra vita sippor som dyker upp här och var. Dessa vita blommors skönhet. Men att det dyker upp vitsippor, det kommer sig av att där finns en planta med rötter som kan hämta näring ur jorden. Och på samma sätt så är det med vår inre människa. Vår invärtes människa. Om naturen har vi nämligen inget liv. Vi är döda i överträdelser och synder. Men genom dopet och genom tron på Kristus så har det fötts ett nytt inre liv i oss. Det har skapats en ny inre människa. Och det är en människa som förnyas till sann kunskap och till att bli en avbild av honom som har skapat den. Så står det i Kolosserbrevet kapitel 3. Det är alltså fråga om en inre kraft. Men det här är inte en kraft som vi fick en gång för alla för att sedan, så att säga, leva på resten av livet. Utan det här är en kraft som ständigt behöver förnyas i oss. Hämta ny näring från Kristus. Och Jesus talar ju om det här i Johannes evangeliet, i liknelsen om vinstocken och grenarna, som ni kommer ihåg. Förbli i mig så förblir jag i er. På samma sätt som vinstocken inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir, på samma sätt som grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Kära vänner, visst investerar vi i vår inre människa? Eller är det så att vi har börjat höra med till den stora strömmen av människor som satsar så oerhört mycket tid och kraft på fysisk träning, på att ligga på topp i alla avseenden fysiskt, eller för den delen tänker att det är genom någonting annat än genom Guds ord och Guds ande som vi ska få kraft och styrka? Kanske genom avancerade resor eller vad det nu är. Jag tror det är en sån stor fara här att vi glider med i det allmänna sättet att tänka. Och sen så avlägsnar vi oss från kraftkällan. Och det här är någonting som vi tror jag måste påminna oss om och aktivt tänka annorlunda om. Det är så många som idag lägger oerhört mycket tid och kraft på sånt som inte i långa loppet kan mätta själens hunger och som definitivt inte har några löften med sig inför evigheten. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Låt oss tänka på det här, låt oss påminna oss om detta. Och låt oss påminna varandra om det. Och att prioritera rätt i dessa tider. Det är inte så att vi ska förakta eller titta snett på den som investerar i fysisk träning. Och inte heller så att vi ska sätta oss, så att säga, i soffan eller fåtöljen hela kvällarna. Och där tänka att vi har det gott. Men vi ska investera så att Kristus genom tron bor i vårt hjärta. För att han ska ha ett utrymme där, så måste du prioritera annorlunda än dina kollegor, än dina vänner, kanske övrigt i samhället. Och det här måste vi vara medvetna om. Att detta med att investera i den nya människan, det är någonting som måste göras. Så det måste göras kontinuerligt. Här räcker det inte att vi, så att säga, stannar upp inför minnen från vad vi tidigare har mött i ordet. Vi har tidigare stunder blivit välsignade, kanske för ett antal år sedan, eller vi blivit rörda vid en predikan. Utan det här är en fråga om en daglig förnyelse, för att den här plantan som finns i oss inte ska dö. Och här tänker jag särskilt på den personliga andakten och bibelläsningen, hur viktigt det är för att det här livet ska få finnas i oss och utvecklas. Att vi gör som inte minst pastor Bengt ofta påminnt oss om, börja dagen ensamma inför Herrens ansikte, och att vi gör det innan vi kollar telefonen eller mejlen eller sociala medier och så vidare. Vad det nu kan vara. Jag och Herren ensamma inför Guds ansikte. Vinden blåser vart den vill. Och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, så undervisar oss Jesus. Och ska du märka denna andens fläkt och vind, så måste du bli helt stilla inför Herren. Stilla vid ordet. På det sättet så hämtar du kraft och styrka till den inre människa. Paulus ber att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och får Kristus genom tron bo i ditt hjärta, så har du här ett löfte. Du ska bli rotad och grundad i kärleken. Jag vill återigen hämta en bild från vårens och naturens förhållanden. För några år sedan så satte vi ett äppelträd hemma i våran annars lite tråkiga trädgård. Men då fick jag veta hur väldigt viktigt det var att se till att den här nya plantan, det här nya äppelträdet, fick ordentligt med jord när man satte den. Det går liksom inte bara att gräva ur där själva plantan ska rymmas, utan det måste tas ut betydligt mycket mer jord för att det här äppelträdet ska kunna få möjlighet att växa till. Och ny jord måste komma dit, näringsrik jord. För utan en god rot och utan en god jordmån så har inte ett äppelträd någon möjlighet att växa till på sikt och än mindre ge god frukt. På samma sätt så är det med det andliga livet. Det måste vara väl rotat och väl grundat. I vad då? Jo, i kärleken. Och det är inte i den typen av kärlek som man talar om och hör om på löpsedlarna eller möter i dagens samhälle. Utan det är i Guds självutgivande kärlek. Agape, eller hur det uttalas på grekiska. Guds självutgivande kärlek för oss. I Bibeln möter oss en Gud som en kärlek som älskar oss. Och det är inte därför att den funnit att vi är älskvärda, utan det är en Gud som älskar oss spontant och helt omotiverat egentligen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för oss. Ska vi kunna bli rotade och grundade i kärleken, så måste Kristus genom tron ha plats i våra liv. Den andra nyckelmeningen jag skulle vilja stanna upp inför i predikan här, det är tillsammans med alla de heliga. Tillsammans med alla de heliga. Om Kristus genom tron får bo i våra hjärtan och vill bli rot och vi blir rotade och grundade i kärleken, så har vi ett underbart löfte. Det står nämligen det i vers 18. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Bojerts skriver om detta. På samma sätt som plantan sänker sina rötter ner i jorden och hämtar näring, sänker vi våra rötter ned i Kristi kärlek och tar den till oss. Så var det här med tillsammans. När vi här i kyrkan ska ha vårstädning, så gör vi det tillsammans. Vi utlyser en gemensam arbetsdag. Tillsammans hjälps vi åt att städa invändigt och utvändigt i vår kyrka. Och tillsammans äter vi mat och samtalar med varandra. Och på samma sätt så är det om vi ska kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. Vi måste göra det tillsammans på något sätt. Tillsammans med varandra, tillsammans med alla de heliga. Och det här går ju helt på tvärs med hur man tänker i dagens samhälle idag, där det signaleras att du måste prioritera dig själv och vad du mår bra av. Du måste lyssna till ditt inre. Tänk så förrädiskt. Inte tänka så mycket på andra. Men det är ju inte ett självcentrerat liv som vi, i ett självcentrerat liv som vi har möjlighet att lära känna bredden och längden och höjden och djupet. Nej, det är någonting som vi kan förstå i gemenskap med varandra. För vi har någonting stort att upptäcka. Och vi har redan upptäckt det, många av oss, på olika sätt, i olika grad. Paulus förklarar att Kristi kärlek och frälsningsrådslut, det är inte någonting ensidigt, någonting platt, någonting torrt. Nej, det är någonting flerdimensionellt. Det är så att vi bjuds in att bekanta oss i en helt ny värld, en andlig verklighet. Att lära känna en ny rumslig dimension som sträcker sig både över tiden men också in i evigheten. Tänk dig in en tidig vårmorgon. Du är ledig. Du tittar ut genom fönstret, kanske altanfönstret. Och så går du ut på altanen. Ser att himlen är klarblå. Gräset och buskarna har blivit gröna. Daggen ligger fortfarande kvar i gräset. Och så träder du ut på gräsmattan och får uppleva med alla dina fem sinnen vad en vårmorgon vill säga. Och du tittar upp mot himlen. Och du får känna att det här är en fysisk verklighet, en realitet. Tänk så underbart, så kan det vara en vårmorgon. Men hur mycket mer finns det inte att upptäcka i den verklighet som heter Kristi kärlek? För det är en kärlek som går långt utöver vad någon av oss kan förstå. Vi kan alltså inte förstå den, men vi kan lära känna den. Och jag vill nu ge några exempel på denna kärlek sådan vi möter den i skriften. Det står i Sakarja kapitel 3, vers 17. Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Herren Gud är en hjälte som frälser dig. Det gjorde han genom att sända sin son till försoning för dina synder och till att uppstå för din rättfärdiggörelses skull. Gud är en hjälte, men han tiger stilla. Och det gör han inte för att han inte bryr sig om det. Han gör det i sin kärlek. Liksom en kärleksfull mamma sitter vid sängkanten och under tystnad försöker få barnet att sova, så är det i kärlek Gud många gånger tiger stilla vid vår sida. Och även om vi söker Gud i hans ord och i bönen, så svarar han inte alla gånger så mycket. Och ofta kan vi då tänka att Gud inte hör våra böner. Men visst hör han oss, han har ju lovat att göra det. Och visst älskar han oss även om han tiger stilla. Och det är inte bara en tom kärlek han har. Nej, det står att han, samtidigt som han tiger, fröjdas över oss med jubel. Han jublar när han tänker på dig i sin kärlek. Vi kan gå vidare till Jesaja 63, vers 9. Där står det så här: i all deras nöd var ingen verklig nöd, för hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte upp dem och bar dem ständigt i forna dagar. Var det en kärleksfull Gud som lät Israels folk utstå så mycket nöd? Och är det en kärleksfull Gud som låter mig och oss utstå så mycket nöd? Borde han inte, om han är kärleksfull, istället befria oss från denna nöd? Nej, Gud befriar oss inte från nöden, men han frälser oss. Och han återlöser oss från våra synder. I sin kärlek och medömkan har han frälst även dig, och han har nu lyft upp dig för att bära dig. Du uttröttade själ, Herren Jesus vill bära dig. Du som ej mäktar stå, ej kan krypa, ej gå, märk, du duger att bäras ändå. På samma sätt som han var mot sitt folk i forna dagar är han idag. Vi har samma Gud. Ytterligare ett exempel på Guds kärlek. I Efesierbrevet kapitel 1 så står det följande: i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Ja, tänk här, i dessa verser får vi veta att Gud har förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Och det här har han gjort efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i Jesus, i den älskade. Barnaskapet är ju det största beviset på Guds kärlek mot oss. Och där har hans kärlek till oss sitt starkaste uttryck. Gud har skänkt oss nåd i sin älskade son Jesus, och genom honom får vi kalla oss Jesu bröder och systrar. Vi står friköpta genom Jesu blod och har förlåtelse för våra synder. Tänk vilken kärlek från Gud. Och den här nåden har han inte bara visat oss lite grann utav. Nej, han har låtit den här rika nåden flöda över oss med all vishet och insikt. Vi kan tänka på Psaltaren 23. Han låter vår bägare flöda över. Men ofta känns det alls inte på det sättet. Ofta stavar Gud ordet nåd med ö, som en predikant påminner mig om en gång i tiden. Ofta stavar Gud ordet nåd med ö. Han delar ut både nåd och nöd. Vare sig det ena eller det andra ska vi behöva sakna. Det är tillsammans med alla de heliga som vi börjar ana konturerna av Kristi kärlek. Vi kommer aldrig till fulla att förstå den. Men det är Guds goda vilja att vi ska lära känna den. Och det gör vi som sagt framförallt tillsammans. Inte var och en så att säga sittande hemma på sin kammare. Men däremot så får vi studera ordet, och då uppmanas vi att göra var och en på sitt håll. Och sedan när vi träffas så här i församlingen, eller för den delen på en städdag, ja, då får vi dela med oss av vad vi har funnit. Och det står att det är alla de heliga, och det omfattar inte bara så att säga vår församling eller alla inom vår organisation. Nej, alla de heliga, det talar om den världsvida kyrkan. Alla som är rotade och grundade i Kristus genom tron på honom. Och när vi på detta sätt lär känna Kristi kärlek, så har vi löfte också om att bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Här får vi byta vår inre tomhet och den tomhet som annars möter oss i samhället och i dess andliga, nyandliga övningar mot all Guds fullhet. Det är en stor nåd. Det sista jag vill påminna om, den sista nyckelmeningen här i texten, är långt mer än allt vi ber om. Långt mer än allt vi ber om. Så här på bönsöndagen så är det gott att läsa och veta att Gud är den som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. När Gud inte svarar som vi önskar på våra böner, så säger oss otron att Gud inte förmår göra det vi ber om, eller att han inte förstår hur vi tänker och har det. Men så är det inte. Enligt detta ord är det tvärtom så att Gud förmår att göra långt mer än allt vi ber om. Och det är inte ett litet löfte. Det är så stort så att tanken svindlar egentligen. Men om Gud nu är mäktig att göra långt utöver vad vi ber, varför ska vi då egentligen be? Eller som vi kan uttrycka det också: ger Gud inte dagligt bröd utan vår bön? Här återvänder jag till katekesen där svaret på denna fråga är följande. Gud ger även utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, även det onda. Men varför är det då nödvändigt att be om dagligt bröd? Svar: om vi inte i tron begär det dagliga brödet och tar emot det som är Guds gåva, så kan vi inte ha den rätta välsignelsen av det. Sedan ska vi också lägga märke till hur versen fortsätter i Efesierbrevet kapitel 3, vers 20. Det är lätt hänt att vi rycker ett bibelord ur sitt sammanhang. Det var inte min mening att göra det nu, men jag vill ändå läsa vers 20 i Efesierbrevet kapitel 3. För där står det: han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Vad är det för kraft som mäktigt verkar i den troende? Jo, det är den kraft som Gud verkade med i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Kristi uppståndelses kraft, den kraft som väcker upp döda, den är verksam i oss. Och då kan vi vara precis hur hjälplösa och hur döda som helst i oss själva. Gud verkar när hans sons ande bor i våra liv. Gud verkar inte främst för att din vilja med ditt liv ska gå igenom, utan för att hans namn ska bli ärat genom ditt liv. Så är det mycket i våra liv som är höljt i dimma, och vi är omgivna av mörker, både när vi ser på oss själva och på hur egoistiska vi egentligen är. Men även när vi ser ut i vårt samhälle idag och in i andra hem, hur stor nöden på många håll är. Men Gud hade aldrig tänkt att målet för våra liv skulle vara på den här sidan om graven, i förverkligandet av jordisk lycka och i ett jordiskt paradis. Målet Gud har tänkt i ditt liv är att du ska få komma hem till Jesus och vara med honom för evigt. Och för att vi ska nå det målet är det nog åtskilliga av våra böner som Gud i sin stillatigande kärlek måste säga nej till. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen.